Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer kapitel 14 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1886. Men först en kort resumé från tidigare avsnitt. Försten Gregor Saltykov är dömd till landsflykt av den ryske tsaren. Han äktar i hemlighet en av sina livegna, den vackra Vanja. De bosätter sig på Tyresö slott. Först Saltykov bekantar sig med friherrinnan Wilderbrand och bjuder in henne att medverka i Vanjas fostran till en högre ståndsperson. Kapitel 14. På Kumla. Gregor hade ingen ro förrän han fick föra Vanja till Etel. Detta ensamma liv blev tråkigt i längden. Det erbjöd sig nu ett ombyte genom den nya bekantskap han gjort i den förtjusande friherrinnan, och hon hade ju varit så förekommande mot honom och på det vänligaste sätt tillmötesgått hans önskan att Vanja skulle få komma till henne. Du ska kläda dig enkelt men med smak, uppmanade han Vanja. Vanja förstod honom mycket väl. Hon kände hans smak och hon klädde sig ju för hans skull, för att han skulle finna henne vacker. Hon tog den vita klänningen och band upp de mörka, tunga hårfletna med ett mörkrött band. Denna dräkt var mycket enkel och klädde henne förträffligt. Gregor hade sagt att han skulle fara i förväg till Kumla för att bereda friherrinnan på Vanjas besök. Vanja dröjde emellertid i det längsta att följa efter honom. Hon visste icke varför, men denna visit gjorde henne ängslig till mods. Etel hade mottagit Gregor på ett sätt som hon visste skulle vara till hennes fördel. Hon såg mycket väl att han ej var svår att bedåra. Ja, kanske till och med lättare än de flesta män att fånga. Om hon bara vore riktigt säker på vem denne först Saltykov var och vilken ställning han innehade i Ryssland. Och varför han hade kommit till Sverige och dröjde där. Allt detta trodde hon sig kunna utforska av Vanja, och det var därför hon var så ivrig att få den unga flickan i sina händer. Vinddraget genom den öppna dörren kom dem båda att hastigt vända sig om. Etel blev överraskad och steg till hälften upp, men satte sig åter på en vink av Gregor. Något blyg men dock långt ifrån tafatt tog Vanja plats på den anvisade stolen bredvid Etel. Enkelt och utan bryderi besvarade hon alla de frågor som ställdes till henne. Hon hade i själva verket undergått en så stor förändring i sitt sätt att Gregor var på det högsta förvånad. Etel hade blivit mycket överraskad av Vanjas skönhet. Det förtjusande naturliga behaget i den ryska flickans hela väsen väckte strax hennes avund. Men hon höll god min och uppbjöd allt för att vinna sin unga gästs tillgivenhet och lyckades slutligen därmed. Ty den känsla av obehag som överföll Vanja vid första anblicken av denna kvinna försvann helt och hållet under samtalets gång. Etel bevakade mycket noga varje blick och leende som försten gav Vanja, utan att han själv visste det. Hon kunde dock icke bringas att tro att han ägnade sin livegna några varmare känslor, ty hans sätt mot henne var därtill alldeles för mycket husbondens. Han var vänlig, mycket vänlig mot Vanja i Etels närvaro. Det var visserligen sant, men hans ton och språk röjde dock det stora avstånd som fanns mellan herren och tjänaren. Etel kände sig således lugn. Du ska sjunga något för friherrinnan, sade Gregor sedan de gått in i salongen. Sjunger Vanja? Ja, men ännu utan någon egentlig utbildning. Jag tänkte just begära ert råd i avseende på hennes sång och om det vore skäl att låta henne få någon grundligare musikalisk undervisning. Etel rådnade, medveten om att hon vore den allra sista med vilken han kunde rådgöra i detta ämne. Hon var icke begåvad med några talanger. och allra minst var hon musikalisk eller ens road av musik. Utan att göra någon invändning var Vanja genast villig att sjunga. Hon stod långt ifrån Gregor och Ethel som suttit på samma divan mitt i den strålande ljuskrets som bildades av den nyss tända kristallkronan i taket. Hon höll sig i rummets bakgrund dit skenet icke trängde så starkt. Hon sjöng en rysk sång, vemodsfull och klagande, så som alla ryska folksånger mestadels äro, men hon föredrog den så som blott få kunna göra. Hon gav icke blott åt varje ord dess rätta uttryck och betydelse, utan hon gjorde det med toner så djupa, fylliga och med en sådan metallisk klang att hennes sång utövade den utomordentligt tilldragande och sympatiska verkan. Ethel häpnade över den stora begåvningen hos Vanja. Hon log mot försten och gav honom ett hemligt tecken att hon var tillfredsställd och överraskad, men kastade i smyg en blick på Vanja som stod där borta i halvdunkel i sin vita klänning med hopknäppta händer och ögonen mer än till hälften slutna. En av de mörka hårfleten hade glidit ner och föll över bröstet som knappast märkbart höjde sig då hon liksom andades fram de trollska tonerna. Hon var skön, ovanligt skön. Det var Ethel nödgad att erkänna och tänkte på hur underlägsen hon själv måste tagas ut vid hennes sida. Ethel aktade sig likväl att förråda sina känslor utan fortfor att vara själva älskvärdheten. Hon var till och med så nedlåtande mot Vanja att hon en gång under aftonens lopp drog henne in till sig och kysste henne på pannan. Det var en Judas kyss. Men Vanja ansåg sig ej hava skäl att vara annat än tacksam för så mycket godhet. Den svartsjuka hon hade känt då Gregor första gången talade om den ståtliga friherrinnan var nu alldeles borta. Vanja trodde att hon av hela sitt hjärta kunde sluta sig till Ethel och att hon verkligen borde taga henne i allt till sin förebild. Så hade Ethel förstått att bedåra den oerfarna flickan. Den högvälborne friherrinnan bemötte ju Vanja som en jämlike och likväl visste hon ju ingenting annat än att Vanja var förstens livägna. Jag skulle så gärna behålla Vanja hos mig någon tid, sade Ethel till försten. Skulle ni vilja tillåta det? Vad säger du själv, Vanja? Skulle du ha någonting emot en så vänlig inbjudan? Jag blev tvärtom mycket tacksam, svarade Vanja. Jag är så ensam, fortfor Ethel, att Vanjas sällskap skulle bli mig riktigt kärt. Jag tänkte eljest i mina bedrövade stunder. Hon suckade och tog på sig en mycket olycklig min. Att helt och hållet övergiva Kumla och bosätta mig i Paris. Men ni ämnar väl icke så snart göra allvar av detta beslut. I edra bedrövade stunder, sade ni, är ni då verkligen så olyckligt att ni har sådana? Min historia är ännu okänd för er förste. Hon talade mycket lågt. Och väl är det, ty eljest hade den nog blivit så framställd att ni skulle allt annat än beklaga mig. En annan gång ska jag berätta för er mina öden, fortsatte Ethel med samma dämpade stämma. Ty jag önskar att ni skulle ha fullt klart för er vem jag är förste. Jag vill ingalunda vara misskänd av er. Det ska ni aldrig behöva frukta. Var övertygad därom, svarade Gregor med värme. Ethel gav honom en tacksam blick med ett leende som uttryckte mer än ord. Hon hade verkligen i sitt väsen något mäktigt tilldragande och oemotståndligt fängslande som Vanja trots all sin skönhet aldrig skulle kunna tillägna sig. Och däruti låg också Ethels styrka och det farligaste vapen. Men låt mig icke göra er allt för mycket nedstämt, sade hon plötsligt och steg upp från sin plats. Jag har ej inbjudit er förste för att dela min sorg, utan för att få njuta nöjet av ert angenäma sällskap. Med en behaglig böjning på huvudet gjorde hon ett tecken åt honom och Vanja att taga plats vid tebordet som blivit serverat. Hon betjänade själv sina gäster och uppfyllde en värdinnas plikt på ett älskvärt enkelt sätt. Då Gregor och Vanja slutligen bröt och upp bad Ethel på det enträgnaste att det skulle snart göra om besöket. Hon skulle nog också snart komma till Tyresö för att hämta Vanja till Kumla. Hon hade följt sina gäster ända ut på gården och stod nu och vinkade ett farväl med sin näsduk. Hon kunde ej vara mera enkel och anspråkslös. Ni har hört kapitel 14 av följetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.